så skal vi i Jesu navn ennå fortsette en kort liten stund omkring Guds ord. Denne gangen kom det i tanken min å lese et bibelvers fra Apostlenes gjerninger andre kapittel. Og vi leser vers 42. Ordene lyder i Jesu navn. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Amen. Den korte teksten som vi leste har fra gammelt av har blitt å betrakte som liksom kirkens og menighetens og kristenhetens fire bærebjelker, fire pilarer som alt bygger på. Det var apostlenes lære. Og med det har man jo ofte, kalt den her teksten eller det her verset for bibelverset med de fire B-ene. Apostlenes lære, det er jo det som representerer Bibelen. Guds ord, hele skriften, både det gamle og det nye testamentet. Det er det som Jesu lære bygger på, og det er det som apostlenes lære bygger på. I Nye Testamentet finnes det jo mange hundre henvisninger til det som var før var skrevet. Altså det Moses har skrevet, eller det som Gud har talt gjennom profetene, eller også i Salmenes bok. Og Gud er jo undres Gud. For han eksisterer ingen tid. Han er A og O. Han er begynnelsen og enden. Han er som en rund sirkel som ingen begynnelse og ingen ende har. Og derfor, når Gud allerede til våre første foreldre talte om Jesus og løftet om at Jesus skulle komme, og det løftet ble gjentatt gjennom alle såkalte patriarkene og gjennom mange av profetene i Gamle Testamentet, så var det jo noe som gikk i oppfyllelse da Jesus ble født. Det var skriften måtte gå i oppfyllelse. Vi husker Jesus når han samtalte med de to på vei imellom på Emmausveien. Så refser han dem for deres treghet og uvilje til å tro alt som før var skrevet om ham. Og så begynner han med Moses og profeten, og så utlegger han for dem alt det som var skrevet. Og nøyaktig samme bibelprinsipp for sin forkynnelse benytter også profetene. Og hele tiden, og særlig om vi leser Apostlenes gjerninger, så ser vi det at påstand etter påstand som den apostoliske forkynnelse bygde på, hele tiden er knyttet til profetord i det gamle testamentet. Apostlenes lære. Apostlene hadde jo ingen lære i seg selv. Apostlene forkynte bare det som Gud ga dem, og det de så og hørte og var øyenvitne til i forhold til det Jesus gjorde og det han talte og slik han virka og alle tegn og under som skjedde med han. Vi er jo kjent med det som kalles for den apostoliske trosbekjennelse. Den er nok riktig nok ikke riktig så gammel som helt ifra den første aposteltiden. Men i alle fall så har man sikre bevis på at den stammer tilbake fra år 140. Men alt som står i den bygger på skriften, eller alt det er også apostlenes lære. Og vi bare litt går igjennom noen punkter, eller hovedpunktene i den apostoliske trosbekjennelsen, som vi finner også i blant annet det her Haugianske testamentet der bakerst i boka, som vi er vant til å bekjenne også i forbindelse med gudstjeneste og kirkegang. Og som vi også gjerne kunne hatt her på bedehuset. I alle fall i Sverige og Finland, der man har hatt såkalte husmøter. Fra gammelt tid av, når lekmann ikke hadde lov å holde oppbyggelsesmøter eller til å forkynne Guds ord, så var det lov da under de her husmøtene å lese Guds ord. Det var lov å lese på stilla. Det var lov å bekjenne trosbekjennelse, den apostoliske trosbekjennelse, og det gjorde man alltid. Og sannsynligvis av den grunnen er den bevart også helt inn til våre dager, i alle fall en del i Sverige, men også i Nordfinland. Og den lyder som vi husker. Jeg tror på Gud Fader. Og det står ikke så veldig mye om Gud, men det står himmelens og jordens skaper. Men når vi leser Nytestamentet og betrakter apostlenes lærdommer, så ser vi det at de hadde en mye mer omfattende lære om Gud. Gud er jo alle tings opphav. Gud er begynnelsen og enden. Han er før alle ting. Og han har skapt alt ved sin maktsord, men han oppholder også alt ved sin kraftsord. Gud er den som også har skapt oss mennesker. Og det er ikke tilfeldig at vi ser ut som vi ser ut. Derfor at vi er skapt i Guds bilde. Og vi er skapt som helt individuelle vesener. Om det også finnes mange milliarder av mennesker på jord, så kjenner vi til det at det finnes ikke to like eksemplarer. Men Gud har skapt oss med gaver og utrustninger som han vil at mennesker skal bruke. Men som en mamma brukte å si når det gjaldt sine egne barn, som hadde fått naturlige gaver og som også hadde gått på skole, så sa hun ofte sånn at husk at de gavene dere har fått, de har dere fått av Gud. Og håpe at det de utdannet seg til, og det arbeidet som de utførte, skulle bli til Gud til ære. Og sånn er det også i et hjem, så ser vi jo at selv om man også har flere eller mange barn, så ser vi at barna på mange måter er forskjellige. Og hver har fått sin gave og sin utrustning, og ansvaret er for foreldrene og fostre dem sånn at det skulle bli til velsignelse og nytte for de som er rundt dem. Og sånn også i en forsamling, så ser vi jo at om vi som forsamling skulle våge, og jeg sier våge å la gavene komme til bruk, så vil vi snart bli forfæret over at er det sant? Har Gud velsignet oss med så mange rike gaver også når det gjelder unge kristne? Jeg må få lov å bekjenne, vi har jo to gutter som spiller orgel. Og når våre barn var små, så var det jo ikke aktuelt å skaffe orgel her på bedehuset, selv om det var ønske om det. Og jeg tenkte som så i min uforstand, at de her gamle salmene og sangene som er såpass komplisert, hvordan i all verden skal de klare å lære å spille dem? Men vi ser jo det at det er jo null problem for unge å lære seg. Og vi ser det også at gavene som unge utfører, uansett hvilke yrke man enn har, så blir det til velsignelse når man forvalter dem. På den måte at man vet at man samtidig også skal stå til regnskap innenfor Gud, hvordan man benytter de lånte gavene som man har fått av Gud. Andre delen i den apostolske bekjennelsen husker vi lyder sånn her. Jeg tror på Jesus Kristus. Eller opprinnelig så hørte den apostoliske trosbekjennelse som vi tror, altså fellesskapet av hva vi tror. Og det hørte vi også i teksten her, i det ene verset som vi leste opp, at det var jo tida når det her skjedde. Det var jo like etter pinsedagen. Gud hadde gjort pinsens store under. Sverdet hadde gått igjennom hjertet til 3000 kjæler, som ble Guds barn der, når Gud rørte ved hjertet og vekte dem opp, sånn at de begynte i sin nød å spørre, men brødre, hva skal vi gjøre for å bli bli frälst. Och svaret var väldigt enkelt. Tro på den Herre Jesus Kristus, så ska du bli frälst. Det verset vill jag stå upp för, inte beskrivelse för apostlarna. Selv om det också stämte för dem. Men det var beskrivelsen av hvordan de första kristna i det som kallades för oldkirken levde och vad de trodde på. Det var som sagt, de trodde på Gud, för det var viktigt att de också hade en tro, men inte bara en tro, men också hade en kännskap till, ja, så nära kännskap både om Gud och hans enbårne son Jesus Kristus. Så vi läser i Johannes 17:3. Detta är det eviga liv, att de känner han, den eneste sanna Gud, och den han utsände, Jesus Kristus. Jag tror på Jesus Kristus. Och det är ju inte ett namn bara, Jesus Kristus. Jesus är förnamnet. Idag är det många som heter Jesus. Men Jesus Kristus har det bara varit en av. Och kommer aldrig heller till att bli fler än en eneste Jesus Kristus. Kristus är den andliga titeln. Jesus var ju som sagt konge, präst och han var profet och han var salvet av Gud. Och han hade en helt speciell uppgave i frälseshistorien. Och därför kunde han inte bara vara ett sant människa, men han måste vara samtidigt också en Gud. Gud måtte ikla sig kjøl och blod. Gud måtte bli människa. Det är det som kallas för inkarnationen. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enbårne son. Och så förklarar trosbekännelsen inkarnation på den här måten. Unfanget ved den helige ånd. Alltså det vill säga, Jomfru Maria blev gravid, icke ved en man. Ikke ved syndig kjød. Hun skjønte ikke hvordan det skal gå til. For hun visste ikke om mann. Det vil si, hun hadde ikke levd med noen mann sånn at det kunne bli barn av det. Men så svarer bare engelen Gabriel til Maria at den høyestes kraft skal komme over denne. Altså Guds hellige ånd skulle overskygge henne. Og alt det som fødes av henne skulle kalles hellig. Det skulle vara Guds son. Alltså det vill säga, på den måtte Jesus bli både ett sant människa i och med att han skulle representera oss syndiga människa, men så måtte han också vara en sann Gud i och med att han som Gud skulle försona mänsklighetens synder. Fött av Jomfru Maria. Och det förstår inte, och det fattar ju inte förnuften i det hela tatt, att det går an att en kvinna kan bli gravid utan att ha varit samman med en man. Nej, det går inte att skönja unfangelsen med den helige ånd. Det förnekter många höjlärde teologer och så idag. Och man förnekter många grundläggande bibelska grundsannheter, men det är ju liksom inte så nöje. Det är lite på samma måte som homoflisaken här i Norge som har gått igenom i alla våra kyrkor. Så det är liksom en icke-sak. Det är inte något som står på vad man menar om man ska väljas in till nya bispedöme råd eller till menighetsråd nu för tiden. Det var i fjol. Så det med homofili, det är en icke-sak idag. Och så kan det gå med oss kristna också, att om vi blir slöv och inte bryr oss om, det är inte några detaljer, men det är en stor sak, det att Jesus var unfångat med den helige ånd, det att han var född av Jomfru Maria. Det betyder att apostlarna bekände grundsannheten kan Jesus egentligen var. Och det var villkoret för att han skulle kunna frälsa oss människor. Så bekänner vi oss i trosbekännelsen om det som skedde med Jesus under sin lidelse och död. Det som skedde på Golgata där han gav sig själv till ett sonoffer för att frälsa oss ifrån den eviga förtapelse. Och där han offrade sitt liv, sitt blod till soning för våra synder. Och därför bekänner man också i den apostoliska trosbekännelsen: pint under Pontius Pilatus, korsfästet, död och begravet. For ned till dödsriket, stod upp från de döda tredje dag. Sitter vid Guds den allmäktige faders höjderhåll och ska därför komma igen för att döma levande och död. Den apostoliska bekännelse och den bibliska lära om det som är skriftens vittnesbyrd om Guds enbarnes sön, om Guds all och om hans enbarnes sön, det är inte någon liten eller någon bagatellsak, vad vi tror. Därför att det är kunden som förblir i läran, läran om Gud och läran om Kristus, och som förkynner han som ska kallas Jesu rätte disciple. Den sista delen av den apostoliska trosbekännelse, för det var ju det som hade med det som i textbord kalltes för den apostoliska läran. Jag tror på den helige ånd. Och den helige ånd är ju Gud själv som har kommit till oss. Det är ju efter Jesu himmelfart, så huskar vi det att Jesus säger att han ska be Fadern, att han ska sända talsman eller trösten, en helig ånd. Och han ska lära och vägleda det till den hela sanningen. Den helige ånd är ju en ånd, det är en kraft, men det är inte bara det. Det är huvudsakligen en person. Det är Gud själv som kommer till oss genom sin enbarnade son. Och den ånd som, eller genom den ånd som han har sänt hit till världen. Det kunde varit många ting att säga om den apostoliska läran, men vi stoppar där. Och den andra pilaren som bär upp kristenheten, det är, eller det som kristenheten egentligen består i, Guds rike består av. Det består inte i sten eller stockar eller byggningar gjort av händer, men det består av levande stenar, av kristna som är blivit lämnat på Kristi kropp. Det är det som kallas för de heliga samfund, som också lyder i den samma apostoliska bekännelse. De heliga samfund, syndens förlåtelse och till slut det eviga liv. Samfundet, fällskapet, den kristna enheten betyder otroligt mycket för de första kristna. Det var inte så rart när man läser historien och ser på hur mycket kristna var förföljt. Vi skönner det inte, vi som har så fritt. De har mycket, mycket större frimodighet än oss till att få kynne Guds ord. De hade på en måte något som de verkligen själv hade upplevt. Något stort som de inte på något måte klart och kjul. Därför gick de ut också genom det som kallas för allmänna prästdöme. Med att en värld vittna om vad de själv hade upplevt, vilka stora gärningar Gud hade gjort när han hade tagit dem till sina barn. Och när de hade det vanskeligt så glömde de inte sina vänner. Vänner som inte av praktiska orsaker kunde kanske hjälpa dem och stötta dem. Då var det deras plikt till att bära dem och stötta dem om de led av fattigdom eller olika typer av vanskeligheter. Så det var alltid de första kristnes en av primära uppgavarna att ivareta varandra så att man skulle ha det bra. I bröder- eller systerfällskapet där kristig kärlek har fått förening, där man är blivit lämnad på den samma kristig kropp, där man har fått del i den samma andliga välsignelse, där man har blivit rensad i det samma Jesu Kristi blod, så förenas man och man vill beskytta och man vill hjälpa varandra. Så var det bland annat som vi husker när apostlarna blev kastade i fängsel, blev slått med många piskslag, så husker vi det att i hemman och i församlingen så bad man dag och natt för apostlarna. och för Guds rikes framgång. Jag tänker det så att i vår tid så är vi kanske inte så väldigt flinke och i varet av det här bröder och syster fällskapet. Kanske vi någon gång tänker, och det är inte kristlig tanke, att de som tänker som mig, de som menar som mig, de som är vänner med mina vänner, de som stöttar, de anser för att vara viktiga personer i kristenheten. Den vill jag också ha ett tätt och närt förhåll till. Men visst det någon som menar något annat än mig, eller har lite andra vänner än dem som kanske är primärt önskar, eller kanske tänker lite annorlunda än mig, så har vi så lätt för att skyva till sides och inte på en måte ivareta med samma glöd och samma intresse. Och kanske därför så ser vi det att kristendomen splittes och den splittes och den splittes mer och mer. Därför är det viktigt också att vi som menighet också skulle bli flinkare, och jag vågar att säga det, flinkare och ivareta varandra. Flinkare att se varandra, flinkare till att bry oss om varandra, flinkare till att be för varandra och stötta varandra. Det är egentligen lite skamligt att måtte säga att äldre människor som har gått i vår församling i många tider av år må klaga över, och särskilt om de inte är vuxna upp här och har tätt och goda nära förhåll, att det är så väldigt vanskligt att liksom bli ett med kristna i menigheten. Det är kanske inte något typiskt menighetsfenomen. Jag som har jobbat i skolverket i hela mitt liv med ungdomar, och särskilt också i en sån stilling som har mött ungdomar ifrån utbygds ungdomar som har varit i färd med att sluta och som har slutat på skolan. De har beskrivit allt av folket som vanskligt och bli tätt integrerat i och knyttet samman med. Men jag hoppas att vi som kristna skulle be Gud att vi skulle bli flinkare till att ivareta varandra. För vi vet ju det att flyttar man ifrån ett sted till ett annat, även om man är kristen och även om man tillhör samma väckelse också, så är det väldigt gott när man blir lagt märke till. Och som också blev sagt i föregående talet, det är inte säkert att man som ung har frimodighet till att själv ta kontakt. Men att vi som vuxna skulle bli flinkare till att se och kanske invitera sådant. Det talas här också om den tredje av de här pilarerna, eller det som håller kristenheten samman. Och jag nämnde ju att det är hvordan kristne gjorde i den första apostoliska tid. Det var det att de höll urockelig fast, inte bara vid bön, men vid bönnen är. Och så kan man ju självklart spöra, vad menar aposteln med, eller vad menas det när det här skriver att de första kristna höll urockelig fast vid bönnen är. I den första kristna tiden så bad man väldigt ofta. Vi kan läsa om Paulus och andra apostlar som dagligen besökte templen för där och vid. Vi kan läsa om kristna som möttes vid älvkanten eller andra platser där de hade sina ting och vände sig i bön till Gud med sina och varandras saker. Och vi kan läsa i Nya Testamentet om apostlarna och inte minst Jesus också, överför de som var syk och led. Att den där väntade sig till den himmelske fader om att han skulle, om han ser det tjänligt, läge oss på det från fysisk, psykisk och all åndelig sjukdom. Man bad i hjemmen, det var vanligt det. Och man bad i menigheten. Man bad en och en, eller det som Nya Testamentet och Jesus också omtalar för lönnkammarbön. Men så läser vi också att Jesus, han lärer bönnens nödvändighet. Han säger det så att vi ska be och aldrig bli trött. Och så knyttar han någon löfta till bön. Och så säger han, det to av det blir enig om att be om. Alltså det vill säga, har man en utfordring eller har man en prövelse eller har man en sjukdom eller vad som helst som kommer emot oss i livet, så får vi spärra av en god kristen vän eller en församling att vill dock en hjälp och bära mig på bön så att man har det så vanskeligt i mitt liv. Och så säger Jesus det sån, det to av det blir enig och be om, det ska han ge. Be så ska det få, sök så ska det finna, bank på så ska det lockas upp. För var den som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som banker på, för han ska det lockas upp. Så säger också Jesus där i Johannes 4 som vi husker där med kvinnor vid sykars brönn. Man talar om stället som man ska be. Någon mente man ska be i Jerusalem, i templet. Andra mente igen att man skulle be på ett fjäll som heter Garasim. Alltså det var samaritanerna som mente, ja där hör Gud bön. Men Jesus han liksom rockar vid alla de här mänskliga skapta föreställningarna om det rätta bedestedet. Så säger han att en sann tillbeder ber Gud i ånd och sannhet, slike tillbedare vill Gud ha. Bibeln är också full av bibelstäder som visar hur Jesus bad. Han bad för Peter, husker vi, att hans tro inte skulle svikta. Han bad för dem att de inte skulle bli falle och bli snubble. Han bad för den ena och han bad för den andra. Men inte nog med det. När Jesus for upp till himmelen där han sitter vid faderns högra hand, så sitter han inte ledig och väntar till världens ände ska komma utan något att göra. Men det har han som en av huvuduppgaven där och ber för alla Guds barn och alla som är kallt till det eviga liv. Och om inte det skulle vara också står det i Romerbrevet 8 kapitel om kursen. Bön många gånger för oss människor kan vara vansklig. Vi vet inte hur vi ska sätta ord på våra behov på det som är vanskligt för oss. Och då lär Paulus i Romerbrevet 8 att onden själv går i förbön för oss med outsigliga suck. Alltså är det inte gott för oss när vi får ha Jesus som vi faderns högre ber för oss. När vi får ha Guds helige ånd som vet och känner våra behov. Och när vi får ha goda kristna vänner som har omsorg för att oss och vi ska bli frälst. Att vi ska bli bevart ifrån det onda. Att vi ska få del i det eviga livet. Rolf talade en god del till de unga. Det är ju bra det. Och jag är så enig i det att vi borde, alla vi vuxna, vara mycket mer flinkare till att invitera de unga till att samtala om den kristna tron. Det är så lätt för oss att samtala om vär och vind och om hobby och om resa och allt det som hör det här livet till. Men det att samtala om det som är det allra viktigaste, det är något som vi aldrig blir flink nog till. Och jag tror det är som när det gäller talenten också, att hvis vi gräver det ner och aldrig vågar att ta initiativet till att gå och prata med någon, enten en kristen och ännu mer en icke-kristen, så blir det till sist, eller kan det till sist gå för oss som den som när han skulle ställa räkenskap för den ene talenten som han har gjort, så visste han det att han är en sträng herre som höster där han inte sådde och som samlar där han inte strödde. Men däremot de som hade fått de 2 och 5 talenten som vågde och sätta det på pengeväxlens bord. Och då ser man det att då kan Gud också ge sin välsignelse. De höll urockeligt fast vid apostlens lära och vid samfundet. ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Den fire av de her punktene, det var nattverden, eller det som ble kalt her for brødsbrytelsen. Og det var også en utrolig viktig del for kristne, derfor at det var Jesus selv som hadde innstiftet nattverden. Og vi husker hva Jesus selv sier om det, som vi selv hører hver eneste gang vi er til nattverden. Der Jesus, han tok brødet, han brøt det, og så hørte han takkebønnen, og så sier han, ta et, dette er mitt legeme. Og så tok han kalken, og så helte han vin i den, og så sier han, dette er mitt blod som utgis til mange, til syndens forlatelse. Ta, drikk alle derav. Og derigjennom, det er jo et måltid som primært er for, eller som er for de som allerede er kristne, de som er Guds barn, de som behøver styrke. Så sier Jesus sånn som jeg nevnte der i Matteus evangelium, som utgis til mange til syndens forlatelse. Altså behøver vi alle de her fire, ta vare på dem, holde fast i Bibelen Guds ord, som et ord som aldri i evighet skal forgå. Holde fast i de kristnes fellesskap. Og jeg har lyst til å si til dere unge, ta dere også vare på den fagre skatten og velsignelsen dere har fått. Dere har kristne foreldre og kristne venner og en kristen forsamling å holde dere til. Om noen ikke burde ha sagt det jeg sier nå, så er det meg. Og kanskje veldig mange av oss som nå er voksne kristne, som forvalter arven så dårlig at vi gikk ut i verden og sløset den bort. Vi får si som det sies der om den fortapte sønnen, med kjøker og i både hor og drukkenskap og verdslighet og alle synder. Det er noe som skaper arr inn i seg. Eller først skaper det sår. Sår som verker og sår som aldri gror om vi ikke får nåde til omvendelse. Men når man får nåde til omvendelse og får bli et Guds barn, da gror også sånne synder, sånne sår fast igjen. Og så ser man arr igjen, så husker man, ja vel, den gangen så var jeg der og der, og der fikk jeg det arret. Det gjorde veldig, veldig ondt. Men nå er det grodde såret, og arret der er tegn på at den synd som jeg gjorde, den er tilgitt. Det er det som er forskjellen på å være en kristen og ikke en kristen. At vi lever som en benådet person. Vi er fortsatt syndere, i og med at vi snubler og feiler daglig i tanker, ord og i gjerninger. Ønsker vi å bli bevart som kristne? Og det håper jeg, kjære unge, at dere ønsker å bli. Så har jeg lyst til å si et alvorsord. Jeg tror ikke det finnes noen mulighet til å kunne bevare som en kristen hvis vi går ut i verden og sier vi vil ikke ha noe med Guds barn å gjøre. Vi vil ikke ha noe med kristne å gjøre. Vi vil aldri begynne å samtale om det som hører det kristne livet til. Men vi kan leve og mene oss at vi har troen i hjertet, men samtidig lever hjertet langt, langt ute i verden, og så lever man på en vei langt bort fra livets smale vei. Det har ikke hittil lyktes for noen mennesker å vandre på to veier samtidig. Det går en kort stund, men så må man ta et valg. Og hvor jeg også håper det, i dag, om du hører Guds røst, så forherder ikke ditt hjerte. Gud, hjelp og styrk oss alle sammen, så vi alle sammen skulle en gang, når vi kalles bort herifra, fordel i det evige livet, og få komme hjem til han som nå og alltid tilhører all takk, lov og pris og ære, i Jesu velsignede navn. Amen.